Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hej kära lyssnare, jag är så glad att just du klickat in dig på den här lilla podden som ju heter Vattnet går och som handlar om graviditet och förlossningar. Kanske är du en trogen följare, jag vet ju att ni är många och jag uppskattar verkligen varje gång som ni skriver till mig eller till Vattnet går på diverse SOS-med-plattformar. Men för dig som är helt ny så är ju det här en intervjupodd helt enkelt rakt upp och ner där jag möter mycket kända eller mindre kända kvinnor som berättar om sina upplevelser kring det här med barnafödande. Och God knows att upplevelserna är vitt skilda mellan alla personer som jag hittills intervjuat i den här poddserien. Så missa inte att lyssna igenom avsnittet bakåt också. Är du också ny här i gänget så vill jag verkligen slå ett slag för Vattnet går även på Insta och på Facebook. Och går du också gärna med i gruppen som heter Vattnet går och kompisar. För där kan vi nämligen snacka vidare efter avsnitten har tystnat och hjälpa varandra och peppa kring allt möjligt som kretsar kring att skaffa familj och det här så kallade föräldraskapet. Så, det var det. Nu ska vi gå över till det här avsnittets gäst som är mamma till två barn, men inte nog med det. Hon är kärnfysiker som har blivit belönad med ett Nobelpris. Och dessutom är hon skapare av det första digitala preventivmedlet någonsin. Jag talar såklart om Natural Cycles grundare och uppfinnare Elina Berglund. Och jag har varit nyfiken på den här kvinnan ända sedan jag hörde talas om att någon faktiskt har tagit fram en helt ny sorts preventivmedel. Det trodde man ju liksom inte var möjligt. Så nu blir det faktiskt en hel del snack om både det och entreprenörskap. Men också hur det är att vara gravid i Schweiz, att föda barn i USA och att bygga ett helt nytt företag samtidigt som man går igenom en ganska tuff tid med bebis. Det här blir spännande hörni, nu kör vi!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på Len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Ja, vi har ju massor spännande att prata om. Den här närmsta timmen kommer bli fullpepprad, känns det som, verkligen på förhand. Men vi börjar som vi alltid brukar börja i den här podden. Har du alltid velat ha barn?
Ja, i alla fall har jag tänkt att jag alltid velat ha barn. Mm. Jag tror inte det är någonting jag faktiskt har reflekterat så mycket över. Men min pappa är läkare från början. Så han har alltid sagt till mig att om du ska ha barn så är det bra att ha det när du är 30. Så på något sätt har jag, sen jag var liten, så här, alltid planerat in det på något sätt.
Ja, gud vad intressant. Vad var hans argument till just 30?
Jag tror att han tänkte på så här med fertiliteten, men också liksom för kroppen. Jag har faktiskt aldrig frågat honom, men det är det jag antagit att det är det han tänkt på. Så jag på något sätt, för mig har det varit en givet att okej, när jag är 30 då ska jag ha barn. Och jag har liksom aldrig riktigt funderat över det mer än så. Nej. Men så blev det.
Och så blev det också. Det är ändå härligt. Men det kom ju, innan du fick ditt första, inom situationstecken, riktiga barn, så kom det en annan bebis också. Och det, eftersom det kom före så tänker jag att vi måste prata om det lite först. För du är ju inte bara mamma. Du har ju även...
Inte så bara det.
Nej, det är verkligen inte bara det. Revolutionerat preventivmedelsbranschen. Berätta hur den här idén kom till Natural Cycles.
Ja, Natural Cycles, det har ju på något sätt, är det väldigt ihopkopplat så här, personliga livet och Natural Cycles för mig, för att egentligen idén kom till sommaren 2012. Jag var då forskare på CERN och vi hittade den här Higgs-partikeln som ledde till Nobelpris för,
helt otroligt,
2013 i fysik. Och
alltså det känns ju sjukt att inte så här börja prata om det, men vi ska ju inte prata om
nej,
det,
vi
men,
inte prata
men jag kan säga
det.
Grattis i alla fall.
Ja. Och ungefär samtidigt som det så var det dags för mig att ta ut min p-stav. Och jag hade haft p-stav i ungefär 10 år. Man har ju det, man byter ut dem var tredje år. Tänkte jag, okej, nu ska jag ha barn när jag är 30, för det var ju givet på något sätt. Och jag var 28. Då har jag ingen lust att sätta in en ny. Det kan vara bättre att låta kroppen återgå till det normala innan det är dags att börja liksom, bli gravid med alla hormoner och så. Så jag började kolla vad som fanns för alternativ. Hittade liksom inget bra alternativ för mig. Men jag upptäckte att temperaturen ändras över menscykel.
Hur upptäckte du det?
Eller? Genom att googla helt enkelt. Okay. Det hade jag ingen aning om. Och så hittade jag så här massa studier på det som jag började läsa. Och jag, i och med att jag är forskare så blev jag väldigt nyfiken. Jag är nyfiken av mig att förstå och lära mig. Jag tänkte, men det här är ju fantastiskt, då kan jag förstå när jag har ägglossning, då kan jag förstå när jag är fertil, då har jag liksom det här problemet löst. Så jag började då mäta min temperatur och skapa en algoritm för mig själv. Men ja, jag blev väldigt intresserad här ganska snabbt, så jag visade min data för mina kollegor på CERN. Och några av mina kvinnliga kollegor började också mäta sin temperatur och skickade det till mig. Och så körde jag min algoritm på deras data. Och så använde vi det då som preventivmedel. Jag skrev så här, röd eller grön dag. Vi hade Google Sheet där de skrev in temperaturen. Jag skrev in röd eller grön dag beroende på vad min algoritm spottade ut. Och då, ganska snabbt, så efter att Higgs-partikeln hade hittats, så började jag och min man fundera på vad ska vi göra nu om vi inte ska fortsätta i fysiken. Och då föreslog han att vi skulle göra den här algoritmen till en app så att alla kvinnor och par kan dra nytta av det.
Så häftigt. Ja. Utan att gå in för liksom för mycket tekniska frågor så blir man lite så här, alltså gjorde jag en algoritm och sen så. Okej.
Jag har ju bara en timme.
Men bara rent så här snabbt,
Hur fan gör man en algoritm och hur svårt är det egentligen? För mig låter det ju helt...
Ja, nej, det finns ju väldigt enkla algoritmer också, men just den här kanske inte är jätteenkel för att det krävs ganska mycket statistisk kunskap och programmeringskunskap. Men det är exakt det jag hade lärt mig på CERN. För att hitta Higgspartikeln handlar väldigt mycket om att liksom analysera massa data och lägga på statistiska kriterier och förstå vad som är bakgrundsbrus och vad som faktiskt är signal. Alltså, så det använder jag då, fast istället på kvinnocykel och temperatur.
Så otroligt häftigt. Men då i alla fall så kom ni fram till att det skulle bli en app. Och hann ni, nu ska vi se, jo, ni hann ju göra den, skapa den innan du själv skulle försöka bli gravid.
Ja, så vi använde min algoritm för att undvika graviditet i ungefär 1,5 år. Först i formen av bara algoritm och sen också appen. Innan vi då bestämde oss att nu är det dags. Mm. Och då var vi såklart oroliga för att folk skulle tänka att natural science inte fungerar om vi då blir där. Så vi skrev på Twitter exakt vilken helg vi skulle försöka skaffa barn.
Så det var väldigt öppet allting.
Ja, vi försökte, för att på Twitter kan man inte, man kan bara radera, man kan inte ändra ett meddelande i det förflutna, så det är liksom något slags bevis. Men vi ville inte att så många skulle läsa det. Så vi så här, typ, skrev det och sen skrev vi massa andra saker för att få ner det i flödet. Men det är ändå några som upptäckte det och frågade mig, tänker ni skaffa barn nu? Ja, men det var spännande för att vi såg då med appen att jag skulle ha ägglossning på vår bröllopsdag, så exakt 1 år efter att vi gift oss. Mm. Så då tänkte vi, men det blir ju romantiskt. Så vi bokade en helg i södra Schweiz, vi bodde i Schweiz då.
Bokade en liggahelg?
Typ. Och så blev det.
Och så blev det.
Och så blev det.
Och det var den helgen det.
Ja, det var det.
Och
det
är otroligt.
På något sätt så för mig blev det nästan allting väldigt tekniskt, för att jag liksom läste på och så mätte jag och så såg jag okej, ägglossning, och sen mätte jag temperaturen igen, för man kan sen se på temperaturen, inte alltid, men ofta om man sen blir gravid eller ej, så går den sen upp igen istället för ner vid mens. Okay. Och då såg jag det, jag bara okej, men då vet jag att jag ska ta ett graviditetstest i morgon.
Ja.
Och så var det positivt. Så på något sätt blev jag nästan lite snopen att det var så textbook på något sätt.
Ja.
Jag hade ändå förväntat mig att liksom jag skulle ha lite tid där, jag skulle försöka och så. Men samtidigt så är det ju, jag vet ju att det är otroligt många kvinnor som har svårt att bli gravida, så vi är väldigt lyckligt lottade att vi är väldigt fertila av oss.
Men verkligen. Men det är också så himla intressant tycker jag det här med, som du säger, med febern, eller febern, temperaturen, att den då går den upp vid mens, sa du? Eller
nej, ner? Så att, vanligtvis så går den upp vid ägglossning och ner vid mens.
Och ner vid mens. Och det är ju någonting som jag sitter här nu är 41 år och bara haft mens mer än halva mitt liv och bara inte haft en aning om. Alltså att man, det är så lite som vi kvinnor vet om våra egna kroppar. Yeah. Nu säger jag väldigt svepande, det finns säkert många kvinnor som vet jättemycket om sina menscyklar. Men generellt så känns det som att vi är väldigt dåliga på att liksom lära känna våra egna kroppar.
Ja, och det är väldigt synd för att det blir lite som en svart låda inuti och liksom svårt att förstå att man kanske mår dåligt ibland om man har PMS och så. Och generellt så tror jag också det kommer ifrån att kvinnors hälsa har varit väldigt underforskat och inte, liksom inte gått mycket pengar till det.
Mm. Och sen har det också varit väldigt, vi ska inte prata om det här, vi ska inte, vet, mens, lite skämmigt, lite pinigt. Alltså, det har ju varit så tidigt. Nu börjar det luckras upp, känns det som, och det känns som att den yngre generationen kanske inte har samma liksom tabubelagda grejer kring det här. Men för mig, när man var tonåring, var det ju så.
Ja,
till exempel.
För mig också. Nu var det ju International Menstrual Hygiene Day. Just det. Häromdagen när jag var på en panel i New York och pratade om just alla såna här tabugrejer. Så att jag ser att det verkligen håller på att ändras, vilket jag tycker är fantastiskt.
Ja, det är otroligt, otroligt. Men okej, du blir gravid.
Ja.
Jättehärligt. Eller hoppas jag att du kände också, så att du inte mådde skit. Men hur var din första graviditet?
Så den var väldigt, väldigt lik min andra. Så de är nästan exakt likadana, måste jag säga. Generellt så har jag nog haft bra graviditeter. Men ja, jag har ju mått illa den första trimestern. Och jag Det är lite roligt för vi har haft exakt samma cravings också. I båda.
Det är ju intressant med tanke på att du har både en tjej och en kille. Ja, det brukar ju snacka
och också 5 år emellan.
Just det. Vad var det för cravings då?
Så i första graviditeten, första trimestern, båda graviditeterna, så när man mått så här illa så har jag varit väldigt sugen på stark mat. Mm-hmm. Och jag tycker inte alls om stark mat annars. Så här typ chili, så allting jag har lagat har jag liksom lagt chili på.
Okay.
Och jag tycker absolut inte om chili annars. Så min man har undrat lite vad som hänt. Och sen i andra trimestern ingenting speciellt. Och sen i tredje trimestern så också med båda graviditeterna har jag fått så enorm craving för typ så här hälsojuice och så här proviva drycker och så. Okay.
Ändå väldigt hälsosamma grejer, både chili och liksom hälsojuice istället för så här choklad och glass.
Ja, jag har nog haft lite tur där också.
Men det är också intressant för du var ju gravid, eller mest, om jag har fattat det rätt, mest tiden av din graviditet bodde ni i Schweiz.
Ja, så halva första graviditeten bodde vi i Schweiz och sen beslutade vi oss att vi skulle lansera Naturosex i Sverige som första marknad. Så då ganska snabbt bestämde vi oss för att flytta till Stockholm.
Mm. Och varför var det, ville ni lansera den här?
Vi gjorde lite marknadsundersökning på hur många som använde smartphones. Alltså detta är nu ändå, vad är det, 5-6 år sedan. Mm. Och sen kreditkort i smartphones och vad man har använt för preventivmedel idag. Så hur mycket kondom och p-piller. Och så la vi ihop allt det där. Och så kom Sverige och Japan väldigt högt på listan med väldigt olika anledningar. Så Sverige kom högt för att alla har en smartphone och man är väldigt tech-savvy här. Medan Japan kom högt för att Japan så har det är nästan förbjudet med p-piller. Det är inte riktigt förbjudet länge, men man får bara så här 3 månader i taget. Okay. Och så då tänkte vi att det kanske då behöver ju de någonting annat och de har använder kondom väldigt mycket i stor utsträckning. Så då såg vi att vi kan hjälpa dem där. Men Sverige kändes ju lite lättare marknad att tackla först än Japan.
Mm, just det. Men hur var det, kan du se några så skillnader mellan Schweiz och Sverige när det gäller graviditet, alltså vilka råd man får? Eller,
det är väldigt stor skillnad. Så jag började ju i Schweiz och där får man, Schweiz och USA är mer lika nu när jag också haft en graviditet i USA.
Mm.
Att man får en läkare, en gynekolog som följer med en under hela graviditeten och också då förlossningen. Mm. Nu hade jag ingen förlossning i Schweiz, men och då, om man har ganska mycket ultraljud, så man kommer i början kanske var tredje vecka och gör ultraljud varje gång och man mäter saker. Det är också väldigt, väldigt modernt i Schweiz och i USA. Så man, mycket utrustning, det är nog väldigt dyrt för, med, för sin sjukvårdsförsäkring helt enkelt. För att, sen kom jag till Sverige efter halva graviditeten och då tog de fram det här måttbandet.
Just det.
Och mätte min mage. Jag bara, vad gör hon? Och också så här typ att man bara så här, har den här lilla manicken som man lyssnar på hjärtljudet. Och förväntade hon sig barnmorska, för här går man ju till en barnmorska också, inte en gynekolog.
Mm.
Hon förväntade sig att det skulle vara så här wow moment för så hör hjärtljudet. Men jag och min man bara tittar på henne och bara, är det här allt? Så det kändes lite som att åka in i en mindre modern tid. Men samtidigt om man tittar på, för det här är något jag funderat väldigt mycket på nu, jag kan komma med till det sen, nu när jag också haft en graviditet och förlossning i USA, för att i USA särskilt så kostnaden per graviditet och förlossning är väldigt hög för samhället. Men resultaten överlag är ganska låga om man tittar på så här mödradödlighet. Och där kostnaden i Sverige är väldigt låga. Det kostar inte så mycket det här måttbandet.
Nej, precis.
Och man har ingen gynekolog heller. Men resultaten är väldigt bra. Mm. Så det är intressant det där.
Det är väldigt intressant, ja.
Och jag har försökt klura på hur det kommer sig.
Ja. Spännande. Du har fler grejer på din lista, Macke.
Ja.
Men så kom ni ju hem till Sverige då och skulle börja liksom förbereda för förlossning. Hur var det? Hur förberedde du dig inför det?
Ja, jag förberedde mig betydligt mer andra gången just för att min första förlossning inte gick så bra. Jag tycker ändå att jag förberedde mig ganska bra. Jag läste liksom böcker, jag läste hur många förlossningsberättelser som helst. Jag vet inte om det hjälpte så mycket. Jag kanske var lite dålig på att försöka verkligen förstå det där med andningen och så. För att eftersom jag är en väldigt rationell person, så här, tycker om siffror och så. För mig lät det lite flummigt det där med att man måste andas. Jag bara, men andas, det gör jag ju. och jag också så hade jag mår också ganska lätt illa, så jag blir lätt åksjuk och så. Så jag hade läst att man kan må illa av lustgasen, så det hade jag också på något sätt bestämt mig för väg. Nej, men det där ska jag nog inte ta. Det ångrar jag efterhand att jag inte försökte lite mer på. Jag förberedde mig, men ändå tänkte jag att ja, men det här kommer gå bra. Mm. Jag var med så här, jag tyckte att det skulle bli spännande liksom. Och jag kommer ihåg att jag åt middag med en kompis här, någon vecka innan och började säga någonting som att åh, det är ändå lite läskigt nu när det är så nära. Och då sa hon, ja men det kommer ju gå hur bra som helst för dig, för du har ju så mycket vilja och är så stark annars. Men då sa jag och tänkte på, men inte så att jag vet ju inte om jag är så bra på att hantera smärta egentligen. Mm. Jag är ju bra på att jobba hårt och motiverad annars, men inte så att jag till vardags har någonting med smärta att göra. Så det vet jag inte om jag skulle vara bättre på. Så det är någonting jag sen också funderar väldigt mycket på i efterhand, i och med att det inte gick så bra. Att det här är ju en helt annan utmaning än att hitta Higgspartikeln eller skapa en algoritm.
Ja, det är två olika saker kan man verkligen säga. Men ta oss med hela förloppet. Hur började det?
Med Albas förlossning. Mm. Ja, så det gick över. Hon kom en vecka sent. Och jag kommer ihåg söndagen då, 6 dagar eller 5 dagar eller någonting efter beräknat, så hade vi så här i bostadsrättsföreningen att man skulle ställa ut blommor och städa och sånt, för det var i maj.
Just det.
Och då sa jag det att jag städade där och då sa jag det, jag är en vecka över snart. Vi kommer nog snart. Men jag var liksom, allting funkade bra. Och sen på dagen efter då, på måndagen, det var då det drog igång. Det var också, för jag jobbade fortfarande, för jag har en tendens att alltid jobba. och det var den enda dagen som jag faktiskt tog en tupplur så här på eftermiddagen, efter lunch. Och det är jag så här, efterhand otroligt glad över, att just den dagen tog jag en tupplur.
Kroppen men, kände nog att den
ja, hade... Jag kände på mig lite grann, för att jag märkte att det började, jag hade lite spotting. Så jag tänkte att okej, men någonting händer nog snart. Det är nog bra att sova lite. En sak som, vi hade ju märkt att Alba var väldigt stor med det här måttbandet. Hon var alltid så här två, jag hade jättestor mage. Ja. Och hon, med det här måttbandet så var hon alltid två. Hon var till och med över den här linjen där ingen ska vara över typ. Och jag frågade barnmorskan om det, men inte det här lite konstigt att hon alltid ligger där över? Är det någonting att oroa sig för? Och då sa barnmorskan, nej, det spelar ingen roll hur stor hon är. Det kommer ändå gå bra, typ.
Mm-hmm. Men, som gjorde inget så här, tillväxt, ultraljud, för att kolla?
Nej, det gjorde hon inte. Det gjorde de inte. Och också i slutet så såg hon att hon fortfarande inte var fixerad. Och det var också någonting som det ringde lite varningsklockor i mitt bakhuvud. Att okej, hon är inte fixerad. Det lät ju inte jättebra. Jag visste inte riktigt vad det innebar. Och då sa barnmorskan också att om vattnet går så måste jag ringa in till förlossningen. För då, det kan ju hända då att navelsträngen kommer i kläm eller någonting sånt. Okej, jag oroade mig inte jättemycket för det. Men jag tänkte...
Så var det för båda mina barn också.
Okay. Har du också varit stora barn?
Nej, de var faktiskt inte alls speciellt stora. Men just med att de inte var fixerade och den grejen.
Intressant. Och också, så innan det här då, kanske 1-2 veckor innan, så hade jag haft så här förverkar, ungefär kanske var 50 minut. Gjorde inte jätteont, men de kunde vara ganska intensiva över 50 minut. Och då kände jag nästan alltid att det tryckte mot mitt vänstra höftben. Mm. Så jag funderade lite då, okej, borde inte trycka neråt istället. Mm. Men jag var fortfarande liksom inte orolig. Men då på måndagen då så började det komma mer och mer grejer. Jag visste inte riktigt vad det var. Så jag ringde in och sa liksom att okej, min barnmorska sa att jag skulle ringa in om vattnet går. Det kommer någonting nu, jag vet inte riktigt vad det är. Så fick jag komma in och de mätte de här värkarna på CTG. Jag såg att jag hade värkar. Han undersökte mig och sa att jag inte var öppna den, men att det var väldigt mjukt, livmodertappen var väldigt mjuk. Men han sa att det blir nog inget barn idag i alla fall. Okej, fine. Vi åkte hem, det här var ganska sent på eftermiddagen, och sen kom vi hem på kvällen och åt middag, och då började jag känna att det började bli lite mer och mer intensivt. De här förveckorna blev liksom mer och mer starkare på något sätt. Och det hade jag läst att när det gör ont i ryggen, det är då det är riktiga verkar. Och förveckor är mer typ att man känner det i magen. Mm. Så det började då framåt 8 på kvällen känna då att det blev mer intensivare och började göra mer ont i ryggen. Och det sa jag till min man också. Han bara, okej. Jag tror inte han lyssnade så mycket på mig vad det innebär. Och sen typ vid 10 så gick vi och la oss. Men då började jag ha verkar var tredje, varannan minut, och att de började göra ganska rejält ont i ryggen. Och jag sa det till min man och han bara, okej. Okay. Och så började han somna och snacka. Jag bara, all right. Men det var inte möjligt för mig att somna med de verkarna. Så att efter att ha legat där typ en halvtimme så gick jag in i badrummet, satte mig på toaletten. Och exakt när jag sätter mig på toaletten så kommer en jättestark verk och vattnet går i toaletten.
Okay. Oh, wow.
Så det var ju smidigt.
Ja, verkligen. På ett sätt.
Men gjorde jävligt ont. Ja. Då såg jag också i vattnet att hon hade bajsat och så grönt gojs. Så jag, sen hängde jag nog i toalett eller på badrummet själv i kanske 2 timmar eller någonting. Men jag hade så här verkar varannan minut som var intensiva men hanterbara.
Men
så
du ringde inte in då?
Nej, jag hade fortfarande inte väckt min man. Men så tänkte jag, okej, nu är det nog dags att väcka Raoul i alla fall. Så jag gick in till honom, och det är nu, nog en av de här få momenten som jag tyckte om i den här förlossningen, var när jag gick in och väckte honom. För jag gav honom en kram och så sa jag att vår dotter kommer komma idag. Så det är liksom någonting som vi båda tyckte var en mysig moment. Och sen kom han och höll mig i sällskap i badrummet och jag duschade. Vi hade inget badkar då. Jag satt där i duschen i, ja, jag tror kanske 2 timmar, och Raoul tajmade mina verkar, och de kom exakt varannan minut, och de var intensiva, gjorde ont, men han var hanterbara. Och en sak som jag gjorde varje verk, som sen när jag skulle förbereda mig för andra förlossningen tänkte att ja, men det kanske var det här som gjorde att allting blev fel, var att jag spände mig ganska mycket vid varje verk. Det var så jag på något sätt hanterade den. Att jag liksom spände mig.
Kämpade emot dem lite.
Ja, för jag hade inte riktigt förstått. Nu har jag läst alla de här böckerna att föda etc. Och har förstått att det är viktigt att slappna av, för att det är då man öppnar sig. Så det är liksom, det var någonting som jag, när jag planerade förlossningen med Elio, var liksom någonting jag tänkte att ja, men den här gången, då ska jag slappna av. Men jag var vid gott mod och tänkte att ja, det här går ju galant. Och jag hade ju också läst så mycket om att okej, när man har verkar varannan minut, det är då egentligen man ska ringa in. Men jag skulle vara så här extra duktig flicka, stanna hemma extra länge. För jag tänkte att okej, när jag kommer in, då kommer jag vara 8 centimeter öppen och jag kommer vara bäst.
Säga, du är så jäkla duktig.
Ja, precis. Det var så jag kände. Så jag var väldigt gott mod. Och sen Raoul var ganska stressad. Bara, men nu ringer vi in. Jag bara, nej, vi väntar lite till. Och sen, jag tror det var 2 på natten, då ringde vi in till BB Sofia som fanns då. Och
det är också fett.
Ja. Och vi fick komma in, för det var ganska tomt och lugnt och skönt där då. Så jag slapp till hela den här stressen, vart ska jag åka? Det var ju skönt.
Verkligen.
Så vi tog en taxi in, fick några verkar i taxin. Ringde också min mamma 2 på natten, för hon var väldigt envis om att vad klockan är, så vill hon att jag skulle ringa. Okej. Det sa jag den här gången tänker jag inte ringa. Raoul får ringa. Jag tänker inte ringa min mamma mitt i det här. Och sen kom jag in, och jag kommer ihåg liksom att jag liksom gick ur taxi, tog en verk mot väggen, gick in i receptionen, tog en verk mot väggen. Liksom. Men kände ändå att det här går bra. Kom in på ett rum och så undersöker de mig. Och så är jag bara 2 centimeter öppen. Och där på något sätt så försvann all min motivation, och jag fick lite av en ångestattack liksom och började gråta, för jag tänkte att men om det är så här, för jag hade ju liksom skit onda verkar varannan minut hela tiden. Så tänkte jag okej, ingen duktig flicka, jag är inte bäst på det här, hur ska det här gå? Mm. Men de ändå lugnade ner mig, så här, men det är inte, det är normalt. Men sen så på något vis så envisades hon med att sätta så här akupunktur på mig, vilket jag sa att jag inte ville. För också så här,
vad som gjorde det fastän du inte ville?
Ja, på något sätt så blev jag lite övertalad där. Mm. Och det stressade mig otroligt mycket. För att liksom nåla i ansiktet på händerna samtidigt som de satte in de här kanylerna. Ja, nej, det, på något sätt så det är min ångestattack mycket värre där. Jag blev jättestressad över att ha de här nålarna. Och jag bad dem ta ur dem, men så glömde de ändå några nålar. Och så på något sätt så blev liksom lite panik där i rummet. Också för att jag kände liksom att jag inte kunde andas. Jag fick så andas i en påse. Och jag kände att det var så många som pillade på mig. Så här, barnmorskan, undersköterskan. Ah, jag förlorade mitt lugn där. Mm. Och sen så fick jag bada. Mm. Och det var någon gång som barnmorskan gick iväg. Och ingenting mot henne. Men på något sätt så kunde inte jag... Jag behövde liksom ha lite mer mitt space. Så hon gick iväg och istället kom Raoul nära mig. Och då för första gången där lyckades jag slappna av igen. Mm. Och liksom ha en till sån här... mer lugn moment. Mm. För jag såg att det liksom började bli ljust ute. Mm. Och det var i maj och vi hade flyttat till Sverige. Jag bara, oh wow, det är ljust ute redan. Och det var ett till moment som faktiskt var positivt för mig. När ingen annan var där, det var jag och Raoul. Jag låg i badet och det började bli ljust ute.
Hjälpte badet, tyckte du, mot verkarna?
Jag tyckte duschen hjälpte hemma. Mm. Men där var jag så stressad. Så att jag vet inte om det riktigt hjälpte där. Jag kunde liksom inte riktigt släppa, alltså ta det lugnt. Och sen jag vet inte riktigt hur länge jag låg i badet. Jag tror att jag låg där kanske en timme. Mm. Sen sa jag nej, nu vill jag ha epidural. Mm. Och då kom jag upp och då var jag 3 centimeter öppen. Mm. Så att jag hade gått kanske lite framåt, men inte så här jättemycket. Men de gav mig en epidural. Och det blev också ganska mycket strul med den här epiduralen. Jag skulle ju få en sån här slang till någon grej där man kunde trycka och ge lite hela tiden. Mm. De hittade ingen slang som var lång nog. Så de sa, okej, vi ger dig då en stor dos och sen om en timme eller två får ni en stor dos igen. För det håller typ en timme eller två. Mm. All right. Och sen så gav de en epidural, den funkade. Och då, ja, det gjorde ju betydligt mindre ont. Mm. Och då frågade den här barnmorskan, okej, om jag kan fråga 1-10 hur ont det gjorde innan, jag antar att det var en 10. Och då förstod jag också att hon såg hur ont jag hade, att det var en 10. Så kände jag på något sätt lite mer sedd där.
Just det, lite bekräftad.
Liksom. Ja, lite bekräftad. Mm. Någonting inte riktigt står rätt till på något sätt. Mm. Och sen var det då, så höll ju den här epiduralen en timme eller två. Sen så började det göra jävligt ont igen, så jag bad om en påfyllning. Mm. Och då får man ju en... kanske vänta lite längre, så jag låg där och skrek igen. Mm. Och sen fyllde de på och på något sätt så hjälpte inte den här gången. Mm. Och sen tog det kanske en timme innan de insåg att det hade runnit ut. Den hade liksom fallit ur på något sätt, den här epiduralgrejen. Så de fick sätta om den. Och den här gången tejpade de fast en massa ställen, så hela ryggen var tejpad. Men det kan vara bra, för då satt den kvar efter det. Och sen så liksom så upprepade det här scenariet att liksom de gav mig en stor dos epidural och så en timme senare ligger jag och skriker och så får jag vänta en timme, sen får jag det igen. Okay. Mm. Och så öppnar jag mig inte alls. Mm. Jag tror att jag kom ju in klockan 2 på natten, kanske fick epidural vid 3:30 och sen när klockan var då hur många timmar senare som helst känns som, men alltså eftermiddag nästa dag så var jag fortfarande bara så här 4-5 centimeter öppen.
Åh, gud, kämpigt alltså.
Ja, och jag fick, till slut hade jag ju 3 pass med olika barnmorskor, eller 4 till och med, som var väldigt olika, men det kändes liksom konstigt att de kom och de gick och här sitter jag och jag har samma problem på något sätt. Så när det började närma sig lite mer på eftermiddagen så kom också en läkare in och vi började prata om att kanske bli kejsarsnitt. Mm. Och jag var väldigt rädd för kejsarsnitt. Kejsarsnitt var absolut ingenting jag ville ha. Jag vet faktiskt inte riktigt varför jag var så rädd för kejsarsnitt, men jag har aldrig haft liksom en operation eller så. På något sätt tänkte jag att kejsarsnitt var så här, man skär upp allting, alla muskler. Det gör man inte, inser jag nu. Jag vill inte ha kejsarsnitt. Så jag de lät mig liksom kämpa på lite till. Och då kom ett nytt pass med barnmorskor som sa okej, men nu jäklar, nu får vi någonting att hända. Så den här nya barnmorskan, hon hade lite mer energi på något sätt, så hon fick mig liksom att hoppa omkring, studsa på den här bollen. Mm. Ja. Och långsamt så öppnade jag mig mer och mer.
Men de gav aldrig någon så här värkstimulerande medel som skulle jo, liksom pusha på?
Jo, det fick jag hela tiden. Så jag tror att jag fick så här flera påsar av värkstimulerande medel in i mig. Mm. Och jag hade ju hela tiden värkar varannan minut. Det är på något sätt klockan på min livmoder. Att varannan minut värkar så, och värkstimulerande medel på det. Och Alba var hela tiden okej. Så att hennes hjärtljud och så var alltid stark. Jag fick alltid en känsla att hon var starkast utav oss på något sätt. Känner jag nästan fortfarande. Mm. Så det var aldrig någon fara med henne. Jag tror också det är därför de lät mig liksom kämpa på. Mm. Och till slut då, när jag var till slut då framåt kanske 10 på kvällen tror jag, var jag 10 centimeter öppen. Så nästan ett dygn efter jag kommit in. Och då var hennes huvud fortfarande lika högt. Mm. Så hon liksom inte kommit ner alls. Så då kom det in en läkare som, och det här var nog den värsta delen av förlossningen för mig, var när den här läkaren försökte dra liksom, livmodertappen är ju typ, den är inte kvar, men liksom vad som än är där runt huvudet, runt hennes huvud, för att nu i efterhand så vet ju att hon har ju 13 centimeters huvud, inte 10.
Mm. Hon är ju, shit, hon är stor.
Ja, så både Elios och Albas huvud har varit så här tre stannade vika sig över. Så det är typ 1 på 1000 som har så stora huvud när de föds. Mm. Så att det räcker ju inte med. Men så hon försöker liksom med händerna dra öppna runt, få ut liksom huvudet ur livmodertappen. Mm. Och då, det Gud. Gjorde så jävulst ont. Ja. Så jag bara skrek som tusan. Men,
fy, det låter fruktansvärt alltså.
Ja. Jag vet inte riktigt om det lyckades eller ej, men till slut så typ vid midnatt så sa de att okej, nu jag började skrika efter kejsarsnitt, för det här nu hade jag liksom, det hade gått för långt för mig. Mm. Och då kom läkaren in och sa att ja, men just nu så är det en annan tjej som ska ha kejsarsnitt, så du kan inte få kejsarsnitt nu. Okay. Vi testar sugklocka. Mm. Och då sa de till mig att jag kan få börja krysta, även om hennes huvud fortfarande var högt. Och då äntligen fick jag göra någonting. Så för mig var det verkligen okej, nu. Så jag började krysta. Och då, från den här tiden så kände jag att det här slutet på förlossningen faktiskt tyckte jag om. Men jag tyckte inte att det var någonting som jag hellre skulle dö än att gå igenom. Nej. Förstår vad jag menar.
Det hände något i alla fall. Liksom.
Jag fick liksom göra någonting. Mm. Efter det här dygnet av att inte kunna göra någonting. Mm. Jag krystade, men det kanske inte hände så mycket. Så att det blev sugklockan då. Och då gick det ändå ganska snabbt. Så att hela den här kryssningsfasen. Jag kände ju fortfarande inga krystverkar dock. För att hon tryckte inte ner på.
Ja. Så att du fick liksom frammana dem själv. Liksom.
Ja, men det hade jag ingenting emot direkt. Mm. Men för jag tror krystverkan kommer när den trycker bak mot. Alltså längre ner. Men huvudet var ju inte där nere. Så att det kom inga krystverkar. Men jag krystade ändå. Och tillsammans med sugklockan så fick de ut henne ganska snabbt. Det tog bara 25 minuter hela den här delen. Och trots att hon hade så otroligt stort huvud så brast jag bara grad 2. Okay. Vilket jag skulle säga är bra. Däremot så förlorar jag 2 liter blod.
Oj. Mm.
Och det är någonting som jag läste i efterhand är risken om man har väldigt stora barn att man kan förlora mycket blod.
Mm.
Och det var någonting de såg i min journal nu i USA också. De har 2 liter blod. Okej. Okay. Vi måste försöka förstå vad som hände med din första förlossning så det inte händer igen.
Mm.
Ja, och det var också någonting som var väldigt konstigt för att jag hade ju känt att jag ville dö där på slutet. Så att när Alba då äntligen kom ut och de la upp henne på mitt bröst och sa grattis så kände jag, vadå grattis? Mm. Det här var inte okej.
Nej.
Jag kände liksom inte alls att det var att jag skulle kunna ta åt mig det här barnet nu. Samtidigt så mådde jag väldigt illa så jag kräktes. Så då sa jag, okej, jag vill inte kräkas på henne. Raoul, du får ta henne. Jag kände liksom att nej, det här var inte okej. Så på något sätt så det var liksom början på, det var ingen bra början på en relation mellan barn och en mamma, skulle jag säga.
Känner igen mig 100% i det. Hur lång tid, eller hur var första liksom delen av ditt mammaskap, som man säger?
Jättejobbig. Och jag tror att dels förlossningen, men sen också så funkar inte amningen. Jag tror också det är inte helt lätt att göra en så stor bebis mätt.
Hur stor var hon?
Så hon vägde inte så mycket för sin storlek. Hon vägde 4,3 kilo. Men hon var väldigt lång, smal och stort huvud. Så hon var 54 centimeter. Så att hon gick ner för mycket vikt och fick börja amma och ge ersättning. Och då ganska snabbt så tror jag Alba insåg att ersättningen den var bättre.
Gå fort och få i sig.
Ja, precis. Så hon blev väldigt kinkig varje gång jag försökte amma. Ja. När alla andra sa liksom det här bästa som har hänt mig, så sa jag rakt ut, det här är det värsta som har hänt mig. Och jag beslutade det där då att aldrig någonsin skaffa barn igen, såklart.
Ja. Men vad bra att du sa det, för det är inte alla som säger det. Jag vet att jag mådde också skit där i början och hade jättesvårt att liksom connecta med Essie och levde också med det här, liksom, det här traumat som jag tyckte min första förlossning var. Men sa ju aldrig det kanske. När någon, jag sa att det var en jobbig förlossning, men gullig blutta, fis och blutta, alltså, vet, så här, liksom, istället för att faktiskt vara ärlig från början att fan, det här är pissjobbigt liksom.
Ja, jag tror jag gjorde nästan, jag gick väldigt långt åt andra hållet, att jag ville säga till allt och all att det här på något sätt inte var okej. Så när till exempel, jag kommer ihåg när min mamma någon gång sa liksom, ja, men det är väl mysigt ändå. Jag bara, nej, det är inte mysigt. Det är jättejobbigt. Så jag liksom, jag gick tvärtom och bara verkligen protesterade högljutt till hela omvärlden. Jag vet inte om det hjälpte någonting.
Ja, men alltså, det hjälpte ju säkert både dig att bearbeta det jobbiga, och sen så också tror jag hjälper väldigt mycket för oss runt omkring att förstå, framförallt kanske första gångens gravida, alltså att man inte bara har den här tron på att det kommer vara skimrande direkt, utan man kanske blir lite mer realist.
Ja.
Det tycker jag var jättebra i alla fall. Men då måste jag också fråga, för att samtidigt mitt i det här så hade du liksom skapat det här nya företaget. Och, alltså, hur var det att ha den här jobbiga starten samtidigt som jag gissar att man liksom har ett eget företag som man bara vill så här springa hjärnet med och bara, kolla vad jag har upptäckt, det här måste hela världen få veta. Liksom.
Ja, på ett sätt så klart att det kanske, stressnivån är väl alltid på något sätt högre. Men ganska snabbt så började jag jobba lite igen. Jag kommer ihåg när Alba var 3 veckor började jag jobba lite när hon sov, och sen när hon var 5 veckor så började Raoul ta en dag i veckan så jag kunde gå till kontoret. Och det var lite mer räddning på något sätt. Där det var jag kallade det för the sane world, där man kunde gå på toaletten och man kunde liksom, alla de här världen var som vanligt och jag kunde känna igen mig själv igen som den jag var. Och det märkte jag också, att jag måste fått någon slags förlossningsdepression. Men
when you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fick du någon hjälp med det, med dina tankar efter?
Nej, jag fick inte det. Och det jag läste, där är jag nog inte lika bra på att protestera högt, måste jag säga. För varje gång jag gick till mödravårdscentralen, när hon frågar hur är det, så bara automatiskt säger jag bra. Mm. Och den här 3 månaders checken man ska få, fick inte jag. Så här, där man faktiskt får svara frågor mer exakt hur man mår. På något sätt fick jag inte den. Men vid 8 månader så sa jag det. Då sa jag, nej men jag har inte alls mått bra. Jag har väldigt så här konstiga, dåliga tankar. Väldigt mycket ångest över att hon ska dö. Jag trodde hela tiden att hon skulle dö. Mm. Och då fick jag prata med en kurator där på mödravårdscentralen. Men det var ingen positiv händelse heller. För att jag så här stålsatte mig in och sa, nu ska jag berätta allt. Så jag satte mig där i en timme och berättade allt. Och efter den här timmen sa hon, okej, vill du komma tillbaka igen? Och bara bläddrade i sin kalender. Hon var en ganska gammal kvinna som jag tror hade nog svårt att relatera med till slut. Och hon svarade liksom inte, hon sa ingenting. Hon bara bläddrade i sin sån här papperskalender och så frågade om jag ville komma tillbaka.
Okej, så hon gav liksom inga verktyg eller liksom inga stöttande...
Ingenting. Så jag på något sätt drog slutsatsen att nej, det här får jag ta på egen hand. Så jag började läsa böcker om förlossningsdepression och försöka ta tag i det själv. Men jag kanske skulle egentligen nu efterhand sökt, om inte hon funkade här, skulle jag kanske sökt hjälp till någon annan. Men det gjorde jag inte. Men efter ett år ungefär så blev det bättre. Men fortfarande, och så är vi nu med en helt annan upplevelse med honom, så ser jag ju att det är fortfarande en del av mig som är lite rädd för Alba på något sätt. Mm. Jag är rädd att hon ska bli arg och ledsen och skrika. Jag är rädd på något sätt att hon ska göra mig illa. Det är konstigt, för hon är ju ett litet barn. Mm. Men det är som att kroppen kommer ihåg. Mm. Och det är ju inget bra sätt att börja.
Jag förstår precis. Jag kan verkligen känna igen mig. Alltså att just det, precis med relationen med Marocko, den var liksom instant... Alltså direkt så kände jag att det här är, vi hör ihop liksom. Medans, och det, i och med att det är så stor skillnad, så jag gör ju det att jag har sånt otroligt dåligt samvete för Essie. Mm. Och för så här, framförallt första året med Essie. Och hur, även om vi har en fin relation, så är det kanske inte 100% lika dan som den jag har med Rocco. Ja. Och det tycker jag är jättejobbigt.
Ja, att det är så. Det är otroligt sorgligt att det ska vara så.
Ja. Och jag vet inte riktigt hur man ska kunna ta igen det.
Nej, jag liksom, vet inte heller det.
Det är verkligen en sorg i mig.
För varje dag bygger ju på den förra. Precis. Så även om det är 5 år sedan nu. Mm. Så på något sätt har relationen blivit som den är.
Exakt. Ja,
nej, det är väldigt sorgligt, tycker jag.
Och då blir det än mer fruktansvärt att inte eftervården är bättre. För det är ju oftast i alla fall, även om det såklart kan ske traumatiska saker även vid andra och tredje och fjärde förlossningen, så är det ju ändå oftast under första graviditeten och förlossningen som Så man blir chockad. Och vad är det här att vara mamma? Att liksom, och helt plötsligt, åh herregud, nu har jag det här. Och nu blir man liksom, just de här liksom, tankarna.
Ja, och också någonting som jag tror att jag hela tiden bara, för det är lite så är, stålsatte mig och kämpa igenom, för jag tänkte att det här kommer vara över snart. Snart kommer jag må bra.
Mm.
Hade jag vetat att nej, men det kommer ta ett år, då kanske jag hade gått till botten med det mer.
Precis.
Snarare att tänka, ja men lite till, så är jag ute ur det.
Mm. Vi hoppar fram lite i tiden. För det var ju dags att skaffa sig ett syskon. Det låter ju som att man verkligen sätter det i fabriken. Men ni började planera för det i alla fall.
Ja, det var ju inte alls självklart. Jag hade ju sagt ganska länge.
Precis, för du ville ju inte det.
Aldrig mer. Det här går jag inte på igen.
Känn också igen mig i de tankarna.
Ja, men jag trodde tankarna började komma någon gång när Alba var 3. Då blev hon... Relationen blev bättre mellan oss. Och ja, jag började fundera på att jag ville ha revansch på den här förlossningen. Jag tänkte, nej men jag kan bättre. Vilket kanske är en ganska dum tanke egentligen, för att det är ju svårt att styra hur det blir.
Ja, och du kunde ju. Han kom, eller hon kom ju. Alltså, det var jobbigt, men du kunde ju ändå föda barn. Så det är inte som att du var inkompetent. Precis.
Nej.
Och det handlar ju inte om det.
Det handlar ju verkligen inte om det. Så det, nu i efterhand kanske jag tänker att... Ja. Men på något sätt så tänkte jag, och det blev ändå lite så, att om jag kan ha en bra upplevelse igen, så suddade det ut det gamla dåliga.
Mm.
Och så blev det faktiskt, även om det inte blev som jag tänkt.
Det blir sällan.
Så sen så gick det inte lika lätt den här gången, för det blev missfall.
Okay.
Ett ganska tidigt missfall. Och det är också någonting som jag såg i förväg, med att jag gillar att mäta saker.
Mm.
Temperaturen började gå ner igen. Och jag, med Alba hade jag också gjort det. Att jag mätte... Sådana här billiga graviditetstest kan man ju se hur stark linjen är.
Mm.
Och det mäter HCG-hormonet.
Mm.
Och det ska då fördubbla sig ungefär varannan med tredje dag. Och jag hade sett att det inte fördubblades så snabbt. Och sen en vacker dag så började det snarare bli svagare istället.
Mm.
Då vet man mer eller mindre att det är kört.
Okay.
Och mycket riktigt kom då ett missfall.
Mm.
Okej, okay, men det är ju väldigt vanligt, det vet jag ju. Mm. Så jag blir inte så... I och med att det var i vecka 6 eller någonting, så jag kände att okej, det är okej. Det ska inte vara så enkelt för mig. Någonting måste ju hända.
Mm.
Och sen mens igen, och sen cykeln efter jag blev gravida igen. Mm. Så vi har väldigt lätt att bli gravida.
Verkligen.
Det är tydligt. Men där blev det samma sak som hände, fast den här gången i vecka 7. Och den här gången tänkte jag, nej men nu ser jag att det kommer hända om ungefär 2 dagar. Kanske jag kan mäta någonting och se varför.
Mm.
De flesta missfall är ju för att liksom, kromosomavvikelse och så. Mm. Det blir ju värre ju äldre man blir också. Men det kan ju vara någonting annat som man kanske kan fixa. En sak som jag hade tänkt på var att efter Alba så blev min, det kallas för lutealfas i tiden mellan ägglossning och mens, blivit kortare.
Mm.
Och det kan vara... att progesteronet i kroppen då inte är lika högt. Och det krävs för att det kan krävas extra progesteron för att kunna behålla barnet.
Mm.
Det kan vara så. Och det är ganska lätt åtgärd att man köper progesteron. Det finns kräm och det finns tabletter.
Mm.
Så det, ja. Jag funderar på, vad kan man se?
Mm.
Så jag ringde, jag kommer ihåg att jag satt i bilen på väg till jobbet och ringde 1177. Och sa, okej, jag ser att jag kommer ha ett missfall om 2 dagar. Vad kan jag göra? Var ska jag gå? Och hon började faktiskt skratta åt mig. Hon skrattade och sa, lilla vän, du är lite i förväg här, sa hon. Blöder du? Sa hon. Nej, jag blöder inte. Så hon sa att du är lite för modern.
Ja, precis. Lite för modern på så här på 1177.
Ja, hon skrattade faktiskt åt mig. Så jag tänkte, okej, 1177, ingen hit. Tänkte, men jag kan ju ändå gå till en gynekolog. Mm. Det kan man ju göra om man vill.
Mm.
Så jag hittade en gynekolog. Så jag gick till den här gynekologen och förklarade samma sak. Det första var att hon inte trodde på mig att jag visste när jag hade haft ägglossning och därför visste exakt vilken vecka jag var i. Mm. Så hon tog fram det här hjulet där man tar från sista mens och jag bara, okej, fine. Så då sa jag då en fel dag när jag hade sista mens så att det skulle matcha när jag hade ägglossning. Så att hon ändå drog samma vecka till slutsats.
Smart. Överlistade.
Men, ja, men hon, ja, hon var inte särskilt tillmötesgående heller, utan hon bara sa, lilla vän, jag tror att du tänker för mycket på det här. Gör någonting annat. Skaffa en hobby. Jag bara, men jag skaffa jobbar väldigt mycket.
Jag ska missfall om 2 dagar. Jag behöver ingen hobby.
Ja, jag bara, jag också tagit tid från mig från kontoret att komma hit. Ja. Så hon trodde inte på mig heller att jag skulle missfall om 2 dagar. Hon sa liksom, boka en tid om några veckor så kan vi se vad som finns då. Jag bara, men okej, om jag nu får missfall om 2 dagar, ska jag ändå komma tillbaka om några veckor? Mm. Och det vägrade hon svara på, för att jag skulle inte få missfall om 2 dagar. Och jag fick ju missfall om 2 dagar, såklart. Och jag gick inte tillbaka till den här gynekologen.
Alltså, ja, man blir mållös, både av att du liksom verkligen kunde veta, eller, alltså, jag förstår ju rent vetenskapligt att du kunde veta.
Det är men inte det känns, rocket science till slut. Det är bara det att
man men att de inte ville lyssna på dig med tanke på också den bakgrund du har. Alltså att,
ja, det vågar jag inte säga. Nej, okay. Jag vågar inte säga att jag håller på med natural sex. För jag tänkte, då kommer hon definitivt inte.
Är det så, har du mött sånt motstånd hos barnmorskan?
Ja, väldigt mycket motstånd, tyvärr. Så jag vågar inte säga det, men jag tänkte att hon kanske kände igen mig. Mm. Det är möjligt. Mm.
Du fick det missfall igen. Hur kändes det då, andra missfallet?
Ja, nu kändes det lite jobbigare på något sätt. För jag tänkte, okej, tänk så är det någonting verkligen fel. Mm. Och det är inte de flesta missfall, eller de flesta kvinnor som har flertalet missfall, hittar de inte varför. Mm. Och det var ju en väldigt jobbig tanke för mig som alltid vill veta varför och fixa vad det nu än är. Mm. Och nu när jag äntligen hade bestämt mig för att bli gravid och Alba, jag kände att jag blev äldre varje dag som gick, tänkte jag, aha, ska det nu inte gå vägen? Så jag började ta progesteron i lutealfasen för att förlänga mer progesteron. En annan sak som jag gjorde var att ta så här blodförtunnande, för det kan hända att det är för att det blir liksom blood clots. Och jag gjorde så här blodtest för att mäta alla mina värden, så här järn, zink, koppar, bara ifall det är någonting som är off. Jag var lite låg på zink. Då tog jag zinktabletter. Mm. Alltså det skadar ju inte. Mm. Man kan ju, jag vet inte om något av det här hjälpte. Men det skadar inte i alla fall. Och då, sen var det faktiskt en cykel där efter det andra missfallet som jag faktiskt inte blir gravid heller.
What?
Ja. Och jag bara, det här är första cykeln som jag har försökt bli gravid och inte bli gravid. Tänkte jag, nej, nu går det ju helt åt fel håll. Så det tyckte jag också var väldigt jobbigt, såklart. Mm. Men sen cykeln efter det så blev vi gravida igen, och det var Elio.
Och det var Elio. I och med att du blev gravid med Elio så sammanföll det också med att det var dags att lansera Natural Cycles i USA.
Ja.
Så då flyttade ni dit.
Ja, jag var i vecka 9 när jag flyttade, så här, piken på illamåendet.
Hur var det?
I USA så är det lite också mer som i Schweiz, att de mäter typ allt. Alltså de gör nästan för mycket. I alla fall om man har försäkring. Man måste ha försäkring. Mm. Så det sa jag när vi skulle flytta till USA. Jag visste att jag var gravid. Jag bara, inte utan sjukförsäkring.
Nej, Gud.
De vill ju att man ska komma hela tiden. Och göra ultraljud hela tiden. Mäta blodtester hela tiden. Så det var väldigt intressant att se. Och jag tror, ja, det får mig att bli så här väldigt intresserad över att kanske någon gång i framtiden gräva ner mig i det där och försöka förstå. Även om man har väldigt kompetent personal och läkare och man mäter allting, hur resultatet sen kan faktiskt bli sämre. Jag tror att en del är för att det görs mycket mer kejsarsnitt i USA, där mödradödligheten är högre än vaginal förlossning. Och också det här systemet med sjukförsäkring, att om man inte har sjukförsäkring, då kanske man inte alls får någon vård. Så att det är väldigt olika där. Ja, graviditeten var väldigt lik, som jag nämnde med Alba, vilket jag tyckte var lite roligt att det var liksom exakt samma. Och också med storleken, jag mätte igen ganska snabbt. Att, särskilt nu när man faktiskt mäter tillväxt hela tiden. Och varje gång var det liksom en ny ultraljudssjuksköterska, eller vad man säger, som sa, Har någon sagt till dig att du har väldigt stort barn? Eller typ, har du barn sen innan? Var hon stor?
Men hur kände du där i och med att det var, liksom, det var så jobbig första förlossning och att hon var stor? Och...
Så jag var väldigt bestämd att jag skulle få min revansch.
Mm.
Och jag hade på något sätt satt med någon slags mental gräns att upp till 4,5 kilo klarar jag av. Det var liksom min mentala gräns på något sätt. Mm. Vilket kanske är lite löjligt. Men... Och jag läste på mycket mer och jag liksom har skrivit en hel strategi till mig själv. Att den här gången ska jag slappna av i verkarna. Det kommer jag skillnad. Då kommer jag öppna mig. Mm. Och också liksom vara beredd på den här smärtan på något annat sätt än vad jag var. Så jag hade liksom några så här punkter som jag tänkte jag skulle göra annorlunda. Och därför skulle det bli bättre. Plus att det faktiskt också är andra barnet. Vilket jag hade läst på exakt så här statistik. Hur mycket snabbare det i genomsnitt skulle gå.
Mm.
Så det var min inställning. Jag var såklart mer ödmjuk den här gången till att det kan gå hur som helst.
Mm.
Ganska rädd för det den här gången, men ändå igen tyckte jag att det skulle bli spännande. Så där hade jag inte bättre till mig. Så när det började närma sig skickade de mig på remiss till sjukhuset och mäta ännu närmare exakt hur stor han är. För han var väldigt, väldigt stor.
Mm.
Det var tydligt att han var större än Alba till och med. Så det var ju inte jättebra och jag läste på vad är guidelinesen i USA för det här. Och deras guidelines är att de ändå föredrar vaginal förlossning upp till 5 kilo.
Mm.
Och efter 5 kilo kejsarsnitt.
Okay.
Och så tänkte jag, okej, men han, det ser ut att han ändå blir under 5 kilo. Så började jag tumma lite på den här 4,5-gränsen. Precis som med Alba så ganska en hel del veckor innan så började jag ha ganska regelbundna förverkar, så att typ bara 50 minuter. De gjorde inte jätteont, men de var hela tiden där.
Mm.
Och mot slutet så kom man in och mäter nästan hela tiden. CTG och så. 1-2 gånger i veckan de senaste veckorna.
Mm.
Ultraljud, CTG. Och då såg de ju mina verkar. Mm. Att jag hela tiden hade verkar. Och de började fundera. Och de bad då min journal från första förlossningen. Och även om det var på svenska så gick de igenom allting. Och de såg ju då att 2 liter blod, inte bra. Och de såg att hennes huvud var så högt till slutet att liksom hon inte kom ner, inte bra.
Mm.
Okej, så, men de sa ändå ingenting till mig, vad borde strategin vara här? För det hade jag egentligen velat diskutera med dem. Om det går så här så gör vi så, om det blir så här så blir det kejsarsnitt, etc. Men det fortsatte och då, så onsdagen då det var 10 dagar till beräknad förlossningsdag. Och så tänkte jag så här, Alba gick ju över en vecka så det var jag väldigt rädd för att han skulle gå över för då skulle han ju bli enorm.
Mm.
Men 10 dagar innan så var jag där och då såg han att jag hade då verkar varannan minut. Inte jätteintensiva men hela tiden där. Och då frågade han, och då sa han så här, ja just det, också har jag bytt läkare så min läkare var fullbokad för att jag började gå så ofta. Så jag fick en annan gynekolog. En härlig, väldigt rakt på sak rysk man. Han var verkligen så här, baby will come today.
Okay.
Nej, det tror jag inte, sa jag. För när han var så rakt på sak kunde jag vara lika rakt på sak tillbaka. Så det funkade väldigt bra mellan oss, måste jag säga. Bara, nej, det kommer ni inte göra, sa jag. För jag har haft de här veckorna nu länge. Han var okej. För att han kände också att jag var 1 centimeter öppen.
Mm.
Så frågade om jag ville ha en hinsvepning. För han ville liksom att barnet skulle komma ut, för han såg hur också den onsdagen så mätte han till 4,6 kilo.
Okay.
Och det var ändå 10 dagar innan beräknad födelse. Och då gjorde han en hinsvepning och sa till mig att gå ut och gå. Jag bara, okej, jag har möte, men jag har möte i Midtown och jag var i Brooklyn. Så tänkte, okej, jag går till den här tunnelbanan och sen går från den tunnelbanan. Mm. Då är jag ute och går.
Mm.
Så efter den här hinsvepningen då ringde Raoul och sa, ja, doktorn tror att bebisen kommer att komma ut idag, men det tror inte jag. Och på något sätt så vill jag på något sätt att jag skulle vara rätt bara för att jag vill ha rätt. Vilket kanske är lite korkat. Men så jag, efter den här hinsvepningen då, så börjar jag känna att de här verkarna börjar bli ganska rejält intensiva. Jag börjar känna det i ryggen också. Så jag satt där på tunnelbanan och klockade mina verkar varannan minut. Det var otroligt trång på tunnelbanan. Så jag satt inklämd mellan 2 personer.
Alltså, det är ju helt otroligt. Jag bara ser bilden framför mig. Du sitter på tunnelbanan i New York och klockar verkar.
Ja, och jag tänkte, om han ser min app nu och ser att jag verkar varannan minut. Han som sitter bredvid. Ja. Vad tänker han då? Men det är alltid trång på tunnelbanan i New York. Så folk tittar liksom inte, märker inte av varandra. Så jag tror inte han såg mina verkar. Så jag hade mitt möte och jag liksom mässade Raoul och han började bli nervös. Ska jag komma hem? Jag bara, nej, jag är inte ens hemma själv. Men jag åkte då till slut hem. Men sen på natten så lugnade det ner sig. Så jag hade rätt, det blev ingen bebis.
Jag hade rätt. Yes.
Och så ringde då min nya doktor mig nästa dag. Alltså han ringde upp mig och sa, vad hände liksom? Och då sa jag, nej, det lugnade ner sig. Jag har fortfarande de här värkarna, men de är inte lika intensiva längre. Och så hade min härliga slempropp gått. Mm. Men inte mer med det. Han bara, okej. Okay. Och så var han lite tyst. Liksom jag kände att någonting inte riktigt var rätt. Och då sa han att om ditt vatten går, gå direkt till sjukhuset. För att hans huvud är så högt upp så att det är farligt om vattnet går. Mm. Okej. Okay. Det var liksom samma som barnmorskan sagt med Alba, men betydligt mer starkt. Den här hårda liksom, och mer förklarad att detta är faktiskt farligt. Mm. All right. Men ändå fortfarande ganska lugn. Liksom. Mm. Så jag går till läkaren. Han mäter mina värkar varannan minut. Och han mäter att bebisens huvud går igen mot mitt vänstra höftben. Precis som jag kände att Alba hade gjort. Mm. Och inte alls är på väg neråt mot förlossningskanalen. Och att min cervix, alltså livmodertappen, fortfarande är jättehög och bara en centimeter öppen. Så han sa, okej, det blir kejsarsnitt idag. Och jag bara, måste jag? Jag vill inte ha kejsarsnitt. Jag bara, kan jag inte bli inducerad istället? Han bara, nej, detta är farligt. Jag har sett det flera gånger hända. Vattnet går, navelsträngen kommer i kläm, bebisen dör. Mm. Och jag bara, okej, då tar vi kejsarsnitt.
Alltså när man säger det så tydligt så finns ju inte så många alternativ.
Och där måste jag säga att det gick fantastiskt bra. Det var verkligen utöver någon förväntan. Nu hade jag ju väldigt låga förväntningar på kejsarsnitt, men den jobbigaste delen var att sätta in epiduralen. Mm. De hittade inte riktigt rätt. Det tog 20 minuter, det gjorde ganska ont. Men det hade jag ju behövt göra ändå. Mm. Så att det gick otroligt bra. Jag bad Raoul prata med mig hela tiden, så att distrahera mig, och vi pratade om liksom, vad ska vi åka på semester i sommar, om vi tar någon semester, liksom, ska vi åka till Frankrike? Försökte distraheras. Mm. Och sen kom han ut och min roliga ryska läkare, han hade hela tiden refererat till Elios som huge baby. Huge baby. Och så kom han ut och så mätte man honom, och även om han född en vecka tidigare istället för en vecka senare, så var han exakt lika stor som Alba. Ja. Och då sa Dr. Goncharov, not huge baby, but big baby.
Oh, big baby.
Och sen lägger de bebisen vid kinden. Mm. Så man får liksom kända kind mot bebisen. Mm. Och jag hade ju inte läst på så mycket om kejsarsnitt, för det skulle jag absolut inte ha.
Just det.
Så alla de här sakerna var ganska oväntade för mig. Mm. Men väldigt positivt överraskad. Mm. Och de säger ju också alltid att det tar längre tid att återhämta sig från ett kejsarsnitt än en vaginal förlossning. Mm. Men jag mådde ju så mycket bättre, också fysiskt. Mm.
Gud vad skönt.
Ja, så jag, efter 2-3 veckor så gick jag ju runda, så här, 7 kilometer runda i parken med honom. Också den här gången jag bestämde mig för att inte amma. Mm. Vilket också en sån grej man får dåligt samvete för. Även om jag vet att för mig och med min huge baby så blir det bättre. Ja. Men det är ändå någonting som man vet liksom, statistiskt är bättre och sådär. Men jag hade bestämt mig för att inte amma. Så han var ju mätt och nöjd. Hade inte haft en jättejobbig förlossning. Så även om han låter gnällig nu så har han varit en väldigt god... Mm. Är han väldigt jättegod bebis.
Känner du att du fick revansch även fast det inte blev en vaginal?
Ja, jag känner det.
Härligt.
För jag var också så här rädd att den här babybluesen skulle komma och sen skulle jag aldrig ta mig ur den. Men klart, jag känner mig kanske lite mer emotionell, men jag känner mig så otroligt lycklig. Mm. Så verkligen, istället för att bli sorgsen så blev jag lycklig.
Fantastiskt. Tack så mycket för att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.
Stort tack Elina Berglund för att du vill vara med och dela din resa med oss. Tack också till er kära lyssnare som hänger med den här lilla podden och mig. Det är jag så otroligt tacksam för, ska ni veta. Hörni, vi ses på sociala medier från och med nu. Kram, hej!
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Hold up. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.